min nästa håltid är 22.30, för då måste jag gå in och köra en spruta i magen på min fru. Så att jag antingen räserpodd eller så får ni göra detta om detta sen.
Räserpodd blir bra.
Då kör vi 18. Look at you now. Look at you now. Look at you now. Nu på rad här. Så har vi bränt av The Rock direkt. Så går vi vidare till någonting annat.
Hur kan du vara salt mot det där segmentet, Anders? Hur är det ens möjligt?
Nej, det är jag inte. Det var jättebra. Men det var långt.
Nej, det var alldeles lagom. Du skulle kunna få hålla på ännu längre.
Ja, jag undrar, vad heter det som sagt? Du tittade på YouTube. Jag är lite nyfiken över hur långt det var där och hur långt det var jämförelse på den andra.
Det var nog exakt lika långt som på TV. Och glad är jag för det.
Men det måste vara väldigt tyst. Det måste vara väldigt tyst.
Nej, inte väldigt. De blipade nog bara fucking. Eller fuck, som han sa. Annars blipar de nog ingenting.
Nej, jag tyckte det var ett bra segment det där. Min kompis som jag pratade om förra gången, som jag jobbade med och som jag höll på prata ihjäl om wrestling, för att jag gled in på lite för nördiga detaljer. Han skickade klipp från det där och skrev: vad fan är det som händer?
Ja, och jag kunde ju inte låta bli att sitta och prata med mina vänner som inte alls tittar på wrestling om det, för att det där segmentet tog ju allt ifrån typ tv-spel, anime och dåliga actionfilmer och gjorde det till 1000. Jag tyckte det var toppen. Ja,
ja, det var riktigt bra. Jag var laddad på wrestling den här veckan också. Till och med jag började skicka giffar med wrestlare på mitt jobb den här veckan.
Härligt!
Ja. Och det var så snyggt också på Raw, genom att den här veckan så marknadsförde de det och fyllde arenan med att CM Punk skulle vara där. Så de behövde inte annonsera att The Rock skulle vara där. Och jag tycker det var så snyggt när Cody hade sin promo och bara nämnde The Rock, så drog musiken igång. Och lika var det ju när CM Punk nämnde Drew McIntyre, så behövde han bara nämna hans namn så drog den där säckpipan igång. Så jag tycker att det var riktigt rappa promos, även fast The Rocks promo var ju inte så mycket till promo, för att han sa ju ingenting när han kom in första gången, men sen, som sagt, han sa ju desto mer på avslutningssegmentet. Ja, precis, men man vet inte vad han säger och sa.
Han viskade väl någonting i örat på Cody?
Nej, precis, han viskade i örat på Cody i ringen och gick ut.
Jag levde ju också med föreställningen att det var det enda vi skulle få se, och jag tyckte redan där att det var toppen. Det var så här: okej, okay, jag uppskattar ändå att The Rock bara kommer in, ställer sig, gör en lång entré, ställer sig, står och blänger på varandra i 10 minuter, och sen går han fram och viskar någonting och sen går han därifrån. Så tänkte jag, man behöver inget mer. Exakt, det där lilla behöver jag bara. Sen slog han ju skiten av honom i liksom en halvtimme efteråt då, till eftertexterna backstage. Men det var ju jättebra det också. Det var också som att så här, det var så perfekt kuliss också med ett regnigt Chicago. Det kunde liksom inte blivit bättre.
Jag känner lite att det har blivit som jag funderade över förra veckan återigen. För som sagt, då var det ju annonserat att det skulle vara Roman mot Cody på SmackDown. Och det var det ju. Men jag känner mig noll laddad efter det. Jag känner mig liksom 1000 gånger mer laddad efter vad The Rock gjorde mot Cody än vad som hände i SmackDown-segmentet.
Jag kände lite så här när jag kollade på SmackDown, för jag håller med dig, jag tycker också att det var lite baktungt. Alltså man märkte ju ändå av att The Rock inte var där. Men samtidigt så behövde de ju bygga Roman och Cody. Alltså deras prat var ju bra och nödvändig, framförallt för att du och jag, Anders, ska känna att vi vill se Cody mot mot Roman Reigns överhuvudtaget. Sen skiftade det ju på Raw, så då blev man ju helt så här, då hade man ju glömt det och ville bara se den matchen igen.
Ja, men precis.
Men vi får ha tillit till att de bygger ju mot natt 1. Och natt 1 måste ju nå sitt klimax. Och sen får vi nog bara ha tillit till att det som kommer ske då, den storytelling som kommer vara under natt 1 och vart det slutar och vad som liksom kommer vara kroken som får oss att fan, vad kommer hända? Hur kommer det gå? Kommer han finish his story? Vi får nog ha tillit till att det kommer under nattet. Så jag känner mig ändå liksom okej, okay, de ska ju bygga mot nattet. Det är ju det första. Annars blir det liksom... Jag vet inte, annars hoppar man över den. Jag tycker det är bra att man bygger mot den, så det är den vi ser fram emot först, så att det är där vi liksom har fullt fokus nu. Sen när den är liksom över, over and done, då har de ju satt liksom några klossar i spel. Sätter man ens klossar i spel, men de har gjort någonting som gör att vi kommer vilja slå på WrestleMania natt 2 och se fram emot det jävla main eventet. Jag har full tillit till att vi kommer känna så. Och så kände man inte på WrestleMania förra året. Inte det där suget att man jävlar i mig måste se main eventet. Så jag har höga förhoppningar.
Såg ni också när han fick ju då en hel arena att göra det avskymmest med WrestleMania-tider, att det ska pekas på den jävla WrestleMania-skylten. Men såg ni att han först gjorde Too Sweet och Kenny Omegas pistol,
jajamän,
innan han kysste handen och sen pekade på WrestleMania-skylten?
Men det är lite som att Cody har tagit över den. Han kör ju ofta den där att han putsar Too Sweetet och pistolen, tycker jag.
Ja, men det är väl en blinkning till dem, antar jag väl.
Ja, absolut. Eller till Bullet Club. Han pratar ju om Bullet Club. Hintar emot Bullet Club flera gånger. Han gör ju det under promos också, att han har varit med i Bullet Club för.
Nej, men jag uppskattade både Raw och SmackDown. Även ifall SmackDown hade en avsaknad av The Rock. Men jag tyckte ändå de var duktiga på att bygga. Liksom, de körde ju med tag team turneringen också. Eller där då SmackDown är en kvalificeringsturnering och på Raw direkt kvalificeras man. Men Austin Theory och Grayson Waller och Montez Ward och Angelo Dawkins gick då vidare. Mm. På den jävla SmackDown sidan då. Jag hoppas ju verkligen att Street Profits är de som får vara med i stegmatchen. Det känns som att de gör sig bäst av alla de där. Och andra sidan i och för sig, Theory Waller skulle kunna överraska också.
Ja, men jag känner så här, skulle Street Profits gå vidare, då är det redan spiken i kistan för AOP och Karrion Kross. För då har ju deras upplägg liksom försvunnit. Det känns som att de kommer väl gå någon six-man-match på något vis. Och så är det Grayson Waller och Austin Theory, så att de får lite spotlight på WrestleMania också.
Men du menar då, för jag menar Street Profits har ju redan vunnit mot Authors of Pain.
Ja, de vann ju nu på en liten fluk, och då tänker jag att då kommer Authors of Pain se till att Street Profits åker ut, och så har vi upplägget där.
Ah, okej. Okay. De gör så att Theory och Waller vinner matchen på nästa SmackDown.
Exakt.
Precis. Och vilka är det på den andra sidan? För det är väl två lag som ska kvalificera sig.
New Catch Republic.
Ja, precis. Och?
Och Legado del Fantasmo.
Ja, just det. De där nördarna, ja. Så New Catch Republic är det väl som går vidare därifrån, tror jag.
Ja, det kommer det vara. De andra har ju sitt upplägg med LWO.
Precis, de ska väl vara och fula och hjälpa Santos kanske.
Eller får vi en six-man varje natt? Vi har Latino-faden på en dag och vi har AOP-faden på en dag. Då har de liksom den obligatoriska six-man-tägen varje kväll.
Men också att de börjar blåsa liv i Dominik mot Papa Ray igen. Han la ju sig i och kostade Rey Mysterio-matchen på SmackDown mot Santos Escobar.
Nej, men det där var väl bara för att det skulle bli en vinst åt skurkarna. Och vad heter det, att man kan använda Dominik för att han har historia där och han skapar ju alltid hetta. Jag tror inte det blir mer av det. Tror ni det, ni?
Det är ju mer en sån där matchposter-match att ha far mot son igen, men som sagt, vi har ju haft den matchen tidigare, så att det känns lite som att man är klar med det, men varför håller de sig fast i det då i så fall liksom, och blåser igång det igen?
Ja, nu känns det också som att Dominik måste ha upplägg med Becky Lynch efter den jävla högen hon skickade på honom.
Ja, gud, det var ju en riktig jävla smäll på riktigt. Hela kinden flög, alltså motsatt kind. Om han blev slagen på höger kind så flög ju vänstra kinden till countyt bredvid.
Ja, de gillade också att köra den i repris, den där jäveln.
Ja, det är Pat McAfee-grejen där, att de ska ösa på med repriser som han blir laddad på att få rita.
Men jag tyckte att det där var, alltså Rhea Ripley och Beckys ganska långa då, tätt och tätt. Det var liksom tre långa pratsjok på Raw. Det var ju då The Rock mot Cody. Eller det var för sig inget långt pratsjok. Det var ett långt tystnad och sen ett långt slagsmål i slutet. Men sen då Rhea Ripley och Becky. Och sen då den här som vi kommer att komma till, som känns nästan mest intressant att prata om. Men Rhea Ripley och Becky där kände jag att jag tyckte att det var en lite, jag var lite besviken på Rhea Ripley. Jag tyckte hon kändes ur gängorna. Becky däremot, hon var toppen, framförallt när hon började läxa upp Rhea efter att hon hade börjat prata om hennes dotter.
Mm.
Men heter Becky och Seth Rollins barn Ru? Är inte en känguru i Nalle Puh?
Jo, det är en känguru i Nalle Puh. Jag vet inte om vad det heter. Ru heter barnet det.
Tyckte hon sa det, Rhea Ripley, någonting om att bla bla bla, när Ru ser mig nita dig på WrestleMania. Kommer hon kalla mig för mami istället?
Jag ska snabb googla. Children One. Jag har tyvärr ingen mer än det på Wikipedia. Jag får fråga ChatGPT.
R-O-U-X.
Ru.
Vi kan väl leva med föreställningen att hon heter Ru, det är roligt.
Nalle Ru.
Ja, okej, men hörni, ska vi sätta tänderna då i det här segmentet mellan CM Punk, Drew McIntyre och Seth Rollins. Deras långa tätt-a-tätt som var... jag tycker så här, det är lite samma sak här. Det är som mest hetsk stämning mellan Drew och Punk. Den sinnesstämningen de emellan har som seglat förbi Seth Rollins gamla punkbråk. Så det känns verkligen inte lika hett längre.
Verkligen. Men hur kändes det här för dig, Robert, som vurmar så för Phil Brooks? Var det skönt att ha tillbaka den här lite giftspottande, arga Punk som du så tycker om? För det är väl första gången vi har fått se honom på riktigt sedan han kom tillbaka till WWE.
Ja, men alltså både och. Det var ju ett pingpong det här. Det hela här segmentet var ju som när jag försöker gå i koppel med den här nya hunden jag skaffat. Det spretar liksom åt alla håll och känns som att det ska gå till helvete när som helst. Men så lyckas man ändå hålla ihop det till slut. Alltså, jag älskar ju när Punk, alltså hans reaktion när Seth Rollins låt gick igång. En djup suck och sen slå sig själv i huvudet med mikrofonen för att man känner, jag orkar inte med han nu också. Det är samma känsla jag har varje gång Seth Rollins låt går på. Men sen är det ju så här, när Punk, man märker ju, du vet, när han blir lite för obstinat, där han ska börja försöka få Drew att säga Vince McMahons namn. Han försöker provocera fram att han ska säga hans namn och såna saker. Det kan jag väl tycka är lite onödigt.
Man skulle vilja vara en fluga på väggen backstage då när CM Punk börjar hinta om Vince McMahon. Triple H bara, nej. Avbryt.
Det är tur de har världens proffsigaste människa i Drew McIntyre som bara tar det med ro. Fan vad bra han är. Drew McIntyre, han måste ju ha skrivit på kontrakt.
Ja, och nu vad heter det, har det ju kommit Becky Lynch håller ju också på att säga att de har inte skrivit på kontrakt, de har inte ens diskuterat en förlängning, och att både, som sagt, det var det du, Robert, som hade det som din djärva förutsägelse att de skulle gå någon annanstans, eller var någon i alla fall.
Ja, både hon och Seth Rollins ska dyka upp i AEW, i min djärva förutsägelse.
Ja, men precis. Och vad heter det, som sagt, 2 månader kvar tills att Beckys kontrakt har slut och de har inte ens börjat diskutera förlängning. Det känns ju också spännande.
Det är sjukt. Sen så är väl hon är ju mamma. Hon kanske har börjat komma upp i åren när det kommer till wrestlingvärlden. Nej, det har hon inte gjort. Men de har ju kortare livslängd kvinnobrottares karriärer än mäns karriärer. Ser man ju på Sting till exempel. Det är väl bara Mae Young och The Fabulous Moolah som har hållit på efter 40, känns det som, i wrestlingvärlden. Men om det är 2 månader kvar och de inte ens har börjat förhandla, det låter ju helt knäppt.
Ja, men jag tror också hon sa väl någonting. Jag skickade ju den där Figure 4 Observer-länken till er. Stod det inte också någonting om att hon sa så här, det är högst... ja, men typ någonting om att det är väldigt varför hittar jag inte ordet nu jag söker? Det är inte troligt att hon går någon annanstans utan att hon kommer stanna i WWE. Men att det inte har kritats på något kontrakt och hon har 2 månader kvar.
Såklart, men det...
Vad ska hon säga? Jo, AEW står också lockar med en stor penningpung.
Ja, nej, såklart så säger hon inte det, men det är ju spännande tider på så sätt att de kan ju använda det lite grann emot WWE i förhandlingar, såklart, att titta här nu vad Mercedes fick betalt för att gå dit. Ja, men då vill jag också ha ungefär den pengen för att stanna. Så det här med att spara pengar på samma sätt i WWE kanske inte funkar.
Jag skulle ju ändå uppskatta, jag skulle tycka det var järvt av både Becky och Seth Rollins om de bara, vi testar något nytt. Vi testar AEW en gång. Kan bli kul.
Ja, men det känns så himla långt bort. Men man ska aldrig säga aldrig i den här vilda världen som är wrestling.
Nej. Är det Sheamus, Drew, Becky och Seth? Är det de som kommer som the outsiders i AEW?
Nya outcasts.
Bo Dallas och vad heter han? Curtis Axel, vilket gäng. Vet ni, jag har en t-shirt med dem, Social Outcasts. Det skulle jag haft på mig idag, det hade varit fint.
Då ingen Brutus the Barber Beefcake t-shirt då. Jag såg ju den här Dark Side of the Ring episoden, tyckte den var väldigt väldigt bra.
Jag tyckte också den var toppen. Nej, men jag har honom på en sån här Hasbro-figur någonstans, tror jag. Eller så är det Anders som har honom. Någon av oss två.
Jag har haft i alla fall.
Ja, men då var det inte jag som hade den, då var det du som hade den. För jag hade inte samma som dig.
Jag tror jag har två stycken av honom. Det fanns väl den i lila byxor. Och sen så finns det en version också. Den har några vitrandiga brallor på sig för mig.
Ja, just det. Det var den lila Anders hade.
Precis. Har du snott min, Robert? Jag hittar inte den längre.
Ja, möjligen. De ligger i en låda här. Jag har i ögonhöjd av det jag sitter och poddar så ligger allting flyttkartong märkt wrestling och så vidare. Där ligger alla mina Hasbro-gubbar.
Ja, det är bra.
Men det var ju intressant ändå att Bischoff verkligen inte var förtjust i Brutus the Barber Beefcake.
Nej, men du ska höra på hans poddar. Han blir på riktigt arg när han måste prata om Brutus the Barber Beefcake. Och det är ju för att han tycker att Brutus har svikit Hulk Hogan så mycket. Och att han har varit en parasit. Och att han fortfarande lever som en parasit på honom trots att relationen är bruten. Att han säljer liksom kort som ska vara signerade av honom och Hogan. Fast de inte har pratat med varandra på hur länge som helst.
Precis, det var bara på Hall of Fame. För det var ju Hulk Hogan som var din Brutus, eller hur var det? Brutus din var, tror jag. Och det var väl den senaste gången som de pratade med varandra, tror jag.
Exakt. Men det var ju väldigt stelt då i ringen också. Och det känns som att Hogan liksom bara gjorde det för att vara vänlig, men att alla broar fortfarande var bränd liksom. Att det fanns ingen återvändo, men att han ändå inte kunde låta bli. Har ni någon relation till Brutus från liksom ert wrestling-tittande, så ni kommer ihåg att ni, vad ni tyckte om honom som små?
WrestleMania 9 var min första WrestleMania. Det var min första wrestling överhuvudtaget. Den första wrestlingen jag såg. Och älskade ju Money Incorporation, så jag avskydde Hulk Hogan och Brutus the Barber Beefcake. För att de höll på att ta titlarna. Men de gjorde inte det. De vann ju på diskvalifikationen och sådär för mig. Så de tog ju aldrig tag i titlarna där. Men jag tyckte väl att... jag har väl alltid tyckt att... Brutus the Barber Beefcake är för mig den, WrestleMania 9, och sen är han en människa som har haft 1 miljon fåniga gimmicks i WCW.
Ja, och vad heter det redan då, även fast man inte så här visste så mycket om vad som hände backstage och sådär, så kände man ju att han bara var med för att han var kompis med Hulk Hogan. Och jag kommer ihåg hur kast jag tyckte det var när den här One Warrior Nation, när han tog över The Disciple till sin sida. Ultimate Warrior, eller The Warrior hette han väl kanske bara i WCW.
Och innan jag ska prata om mina minnen kring Brutus the Barber Beefcake, så kan vi prata om One Warrior Nation. För jag tänker att det är den fraktionen som Mella kommer skicka in när vi nu har öppnat upp för att ni som lyssnar på podden ska nominera er favoritfraktion. Så att, och jag tänker väl att One Warrior Nation kanske är, får väl räknas som en faktion då, eller fraktion, om nu Mella vill det. Men jag, för mig, Brutus the Barber Beefcake, av någon anledning så är just det du pratar om, Anders, ett av mina starkaste så här Brutus-minnen. Det är när Hogan står mitt i ringen och röken har lagt sig, och han står och bara ropar "Where's the disciple?" och han är helt förstörd. Det är ett av mina så här toppminnen med Brutus. Sen så WrestleMania 9 såklart, eftersom det var den här uppbyggnaden, han hade masken för att han kom ju tillbaka då för att brottas igen efter sin olycka när han fick hela ansiktet mosat. Men innan det så tyckte jag tyvärr att Brutus var jävligt bra. Alltså när jag var liten så gillade jag Brutus Beefcake, men det var ju inte brottningen man såg då, utan det var ju det här att han hade ju gimmick, han gick och klippte av skurkarna håret och höll på att strutta runt med sina konstiga byxor.
Framförallt tyckte jag det var fränt att han hade en häcksax. Den gillade ju jag. Gud, när han bara sprang omkring med en liten sån liten vanlig som han liksom trimmar och toppar hårtopparna med. Den tyckte jag var tråkig. Men han hade häcksaxen, det uppskattade jag väldigt mycket.
Men det var en tydlig gimmick som ändå var otydlig. För det enda som var liksom frisör med han var att han hade en sax. Och då var det ju en häcksax. Men han hade ju de där små när han väl klippte folk. Men det var ju en tid av tydlighet i gimmicks det där. Papa Shango, IRS och så vidare.
Jag såg en bild av en estnisk högerpolitiker här i veckan som såg ut som att han var klippt av
ja, just det.
Ed Leslie, eller vad heter han?
Ja, det heter han.
Så vi kan klippa in han här kanske. Men
oj.
Men jag tycker att den bästa looken han hade någonsin, det var ju, man gillade ju Brutus för att han var ju så intensiv, hans intensiva blick och sådär, tyckte jag. Men det var ju när han var The Disciple som han hade sin bästa look egentligen. Då såg han ju hård ut, förutom när han brottades kanske, men när han bara stod där i bakgrunden och var skäggig och sina svårbriller, då tyckte han var ball.
Han hade passat in i de här Aces and Eights. Han hade ju en riktig biker-look.
Ja, verkligen.
Men vad Disciple, jag hänger inte riktigt med här nu, för jag kan ju inte min WCW så bra. Men vad Disciple, det han pratade om när han liksom slimmade ner sig jävligt mycket och hade bandana och var med i NWO, eller?
Ja, det var när Eric Bischoff hade ju fått nog av att paketera om honom från Zodiac, The Man With No Name, Booty Man och allt vad han var. Och då gick ju Brutus hem och tränade ner sig då, så han hade 5% kroppsfett och sparade ut långt hår och skägg. Och sen så tyckte alla att han var så sexig och cool, så de gav honom en ny roll. Och då berättade Hogan, det här är Brutus. Det var ju kanske lite kryddad story av honom. Men ja, det var när han kom tillbaka in i NWO. Han var ju en av de här i Horace Hogan, Vincent stalldelen av NWO.
Nu var Zodiac var väl 90-talet, va? Det var där 94-95 kanske någon gång, va?
Ja, det var ju Dungeon of Doom det.
Just det, Dungeon of Doom, ja. Det var fransar, och jag var ändå ganska förtjust i fransar. Jag vet bara att jag tyckte att han hade en stökig ansiktsmålning, för det var ju verkligen som en Picasso-tavla, den där ansiktsmålningen. Den var väldigt otydlig. Men jag uppskattade ju fransen. Och hade han inte också någon så här typ alfa-alfa, så här pigg uppe på så här håret i någon spik uppe på gässan?
Jo, men det hade han. Och sen så gick han väl och sa yes, no, yes, no, what? Han hade ju något så jättekon... Den där gimmicken var allt annat än tydlig.
Ja, det var bedrövligt. Men det var coolt med fransar i alla fall. Och det uppskattade jag framförallt på 90-talet.
Ja. Och det var ju så många otydliga karaktärer i Dungeon of Doom. Även fast de var väldigt tydlig egentligen i vad de skulle vara. Men de agerade inte därefter, känns det som.
Åh, man kanske ska gå tillbaka och titta på hela det sjåket med Dungeon of Doom.
Ja, man blev lite sugen. Men ska börja knyta ihop den där säcken då. För du pratar om är att man ska nominera fraktioner då till våran... Vi ska väl likt när vi tog fram då Hardy Boys, chockerande nog till att vara tidernas bästa tag team. Ska vi nu då ta fram tidernas bästa fraktion. Har vi kommit överens nu? Heter det fraktion eller faktion?
Det heter ju tydligen båda delarna enligt Svenska Akademins ordlista. Så att vi kan med gott samvete säga faktion igen. Vilket känns lite skönt. Även fast Wikipedia vägrar att... Det existerar. Även rättstavningen i telefonen. Där är det fraktion det enda som gäller.
Okej. Okay. In och nominera i alla fall. En bra faktion som ni vill ha med då som i våran faktionsturnering. Jag vet fan inte själv riktigt vad jag ska nominera. Det känns som att det finns många som jag är sugen på.
Ja, jag hoppas att den som är top of mind för mig får nominering av någon annan. Annars måste jag nominera den. Och nej, Mella, det är inte One Warrior Nation.
Annars får jag ta den.
Du Anders som är förtjust i olika typer av deadlines, hur lång tid har de på sig?
Ja, WrestleMania lördagen klockan 12. Jag tänkte att vi kommer ju träffas där nästa helg och jag tänkte om vi skulle göra någon slags lottning kanske. Nu håller jag på och försöker få in att vi ska göra någonting när vi hänger ihop igen. Vi får se om det funkar den här gången.
Det här försökte vi göra i ett hotellrum i London, men det slutade med att vi låg på varsin säng och käkade godis klockan 6 på kvällen och sen somnade vi.
Ja men precis, antingen skicka på Messenger på Facebook eller så kan ni väl skicka en spränd fil. Det roliga är ifall ni nominerar via videofilm, det blir alltid visuellt tilltalande, men man kan också få skicka en textrad ifall man känner sig sugen på det.
Ska vi gå vidare till AEW eller?
Ja men kan inte bara få fortsätta dröja kvar lite vid Brutus the Barber Beefcake, för jag vill veta vad som skar sig, för det om något var ju väldigt otydligt i den här alltså vad det var som hade hänt. Det var Missy Hyatt som var lite...
Nej, det var inte Missy Hyatt. Det var ju Missy Leslie. Alltså,
ja, just
Missy
det.
Hyatt var ju kompis. Han hade ju en fru som hette Missy också.
Just.
Och vad heter det? Ja, det var väldigt otydligt. Och jag tycker ändå att den bilden man fick av Brutus var ju ändå att folk tyckte om honom. Det var ingen som pratade illa om honom. Och jag tycker han framstod som sympatisk jämfört med vad många brukar kunna framstå som. Och, men när de pratade om att Hogan helt plötsligt hade vänt mot Brutus nya fru då tycker jag att hon också vände i attityd och var inte alls lika skön. När hon skulle prata om det så var ju hon inte en skön människa.
Ja, men det kändes ju som att det hade någonting med ekonomiska transaktioner att göra. Hon var ju så här, ska han jobba gratis eller? Vad är hans värde egentligen och såna här saker. Så det kändes som att det är förmodligen någonting som har med pengar att göra.
Absolut, men jag tror ju liksom, det har ju bergis inte att göra med att en gång ville hon att Brutus skulle ha mer pengar för att brottas. Då skärs ju inte en livslång vänskap liksom. Det har jag så jäkla svårt att tänka mig. Men som Bischoff har sagt på sin podd så verkar det ju som att det är liksom hela tiden sko sig på Hogans namn utan att Hogan vet om det och har någonting med det att göra. Och att de har satt det i rullning liksom. Och att alltid när han är ute på konvent och grejer att han säljer saker som påstås ha med Hogan att göra men som inte har något med Hogan att göra överhuvudtaget.
Men samtidigt också så fick man ju en känsla av att det var också Hogan som släpade omkring lite på Brutus. Att han bar hans väska med droger och såna här saker.
Ja, gud ja. Det tror jag.
Så att vad säger du, Anders?
Nej, men jag är på väg vidare. Men,
typiskt.
Fast jag är nyfiken för i morse så kom det ju ett ex-meddelande ifrån... Är det Matt Coon som har tillsammans med
Nej, Bischoff? John Alba som har tillsammans med Bischoff. Och det var ju bara att Bischoff skulle starta en YouTube-kanal. Och det har han pratat om redan i podden.
Så att podden, han startar en YouTube-kanal och podden försvinner inte, eller vadå?
Jo, det är Strictly Business som försvinner. Han har ju två poddar. Han har ju en business-podd och sen så har han ju 83 Weeks. Och det är Strictly Business som läggs ner. Hans liksom business-podd. Och det är för att han har ju teamat upp med någon annan och ska ha mer liksom så här fortbildande kring hur man ska tänka, inte bara inom wrestling utan så här företagande och grejer. Så att,
så det var inte någon, mina spröt gick upp så här och tänkte, WrestleMania season och då kanske det ska börja om någonting efter det här och då kommer Bischoff in i WWE.
Nej, han har ju sagt det. Jag är för fan för gammal. Varför ska jag hålla på i wrestlingbranschen? Och vad heter det enda stället jag skulle kunna tänka mig att vara på är WWE. Och jag vägrar flytta till Connecticut. För han vill ju inte vara någon air talent. Och de behöver ju bo i Connecticut om de ska jobba i The Office. Då får de inte göra det remote. Och det vägrar han liksom.
Kanske gör entré med Jade Cargill nu då på fredag på SmackDown.
Vad de har hintat det om det länge. Vart ska Jade Cargill signa hit och dit? Och sen bara flomp kommer det en påa om att nästa vecka så kommer hon vara nya signee till SmackDown.
Ja, jag tyckte det där var lite intressant och jag trodde också att de kanske skulle vänta med Jade Cargill till efter WrestleMania, mycket för att jag hoppas hoppas att Triple H har den goda smaken att göra Raw och SmackDown efter WrestleMania lite attraktivt igen. Det var ju väldigt, alltså det var ju, man såg ju så otroligt mycket fram emot att kolla på Raw och SmackDown efter WrestleMania fram tills för, ja vad är det, 3-4 år sedan, då det bara var platt och tråkigt och Vince McMahon helt hade gett upp på att göra någonting spännande på de två showarna. Men det känns ändå som att Triple H kan ha den goda smaken att han vill tillbaka dit.
Ja, absolut.
Men nu kommer det väl vara så att de blir med i Bianca och Naomi en trippel där tillsammans emot Damage Control, va?
Men skulle hon inte gå sin första match? Eller vadå?
Ja, Jade Cargill, ja. Ja, det tror jag. Eller jag fick också den uppfattningen att hon gör liksom en brottardebut på SmackDown. För hon har ju ändå visat upp sig på SmackDown tidigare, så att man har ju sett kvinnan. Jag är mer däremot förvånad över hur bra kommer hon ha hunnit bli.
Svinbra, tror jag.
Tror du det? Hon har inte varit någonting på NXT heller.
Nej, men jag tror så här. De har tränat henne och utvärderat hur de ska använda hennes styrkor. De har sett hur ska vi använda Jade Cargill, få henne att liksom skina. För hon var ju inte kass i slutet i AEW heller. Hon kunde ju gå matcher som var underhållande. Och sen då, om man tar den här maskinen med folk som kan boka för hennes styrkor och dessutom har de talangerna hon kan jobba med i ringen, så tror jag att det kommer vara svinbra.
Och jag tror att om de har byggt upp emot just det här segmentet eller den här matchen så länge, så tror jag att det kommer vara jättebra. Det är väl när det börjar rulla sen och de ska ha flera matcher och de inte har lika lång tid att planera inför och träna och sådär, som det blir lite mer spännande kanske. Men jag funderade tillbaka, Becky Lynch hade ju en mediaturné i veckan med hennes bok, och då var det så, pratade hon om Ronda Rousey, om att när de hade hennes första match på WrestleMania, när hon var med The Rock och när det var mot Triple H och någon, Steph kanske, så då hade de ju jobbat jättemycket för att just den matchen skulle vara bra, och då så hade de liksom, då, alla var ju superhypad på Ronda i början, för att då såg hon ju ut som en maskin liksom. Men sen så när veckorna börjar gå och hon ska vara lite mer spontan i sina matcher, då blev det svårare för henne, då kastade de bort henne mer eller mindre.
Ja, oh, fan, det kommer jag ihåg. Det var ju lite Logan Paul-grejer över henne innan Logan Paul då. Men alltså att veta att man var så här, oh jävlar vad duktig hon är. Och så sen så ville man som ändå att hon skulle vara duktig fortsättningsvis också. Jag vet att jag kände så här, ja men hon, det är bara kanske lite slarvigt nu, men det blir nog bra. Och sen bara, nej, fast hon var nog fan inte så redo ändå.
Jag hade ju samma känsla kring henne som jag har kring Thunder Rosa, så jag var inte med på det hype trailet. Jag kände bara, nej, hon är fan en dålig människa. Hon är inte så sympatisk nu när hon är ute och pratar om sin bok. Hon är också ute på en bokturné. Sen så att hon snackar skit om Vince McMahon, det är väl inte så konstigt. Men hon är ju så otroligt bitter i hur hon framställer det ändå. Alltså man kan ju göra det med klass och stil. Och hon är ju inte nådig mot Bruce Pritchard heller till exempel.
Nu pratar du om, vem pratar du om nu?
Ronda Rousey.
Du tänkte att Thunder Rosa hade de åsikterna?
Ja,
nej, förlåt. Ursäkta, pronouns pal. Thunder Rosa kan väl inte skriva en bok? Har ni sett
det? Oj.
Men när vi är inne på Thunder Rosa och hela, då kan vi gå över till AEW tycker jag. Och hur känns det efter den här veckan med Mercedes Moné när hon skulle vara på kommentators linan och hon sa ingenting.
När ska ni säga att jag har rätt? Jag bad ju om det förra veckan. Jag får ju bara mer och mer vatten på min kvarn gällande detta.
Nej, men låt henne börja ha matcher någon jäkla gång.
Ja, slarvjäntan ska in i ringen. Vad kommer hända då?
Men det är också så här, för jag menar, nu, jag hade ändå någon sorts förhoppning att hon ska gå en match på Dynasty, men det känns ju inte som att de bullar upp för någon match på Dynasty heller, utan hon satt ju nu då i kommentatorsbordet, pratade, då var det inte Taz också som frågade, hon var ju då i kommentatorsbordet under Willow Nightingale, Sky Blue, Anna Jay och Chris Statlander-matchen, där vinnaren då skulle få en TBS, heter den så?
TBS,
på Dynasty. Och då frågade väl typ Taz här, vem är det du vill vem skulle du vilja gå din första match mot? Och då typ plussade hon ju och nämnde alla, exakt alla utom Willow Nightingale. Så det känns ju som att ska först då Willow Nightingale ta titeln av Julia Hart på Dynasty och sen ska hon då gå sin första match mot Willow Nightingale på, alltså längre fram då? Jag
antar det, eller om ja. Ska hon ha någon uppvisningsmatch på Dynasty, men det känns de måste ha in henne i ringen. Det är väl där ändå som dels ska hon vara heel och sen så vad heter det, ska hon in i ringen. Hon ska inte prata, om hon ska prata så måste hon ha ett manus som hon kan jobba efter. De kan inte släppa henne fri, det ser man ju.
Jag tror att hon automatiskt kommer bli heel ifall hon börjar fejda med Willow Nightingale.
Och annars blir jag galen om de låter ska försöka göra Willow till heel.
Ja, även om de försöker tror jag inte det kommer gå. Hon är liksom för populär bland folket.
Det är hon. Hon gör ju Stokely och allting till face. Så det är ju livsfarligt om de ska ha det som första fade.
Ja, men hon måste ju vara heel Mercedes Moné. Så vi får hoppas att de inte går emot Anders kloka bokarnäsa. Men jag tror på riktigt att det här är den sämsta investeringen han har gjort för den prislappen han verkar ha betalat.
Ja, det ska bli spännande att se. Vad vet vi om de tittar siffror och sånt där? Pikar någonstans? Jag menar, de hade ju svårt att få det med sin punk och så visar han sig upp sig på Raw och så är det väl över 2 miljoner tittare precis när han står där.
Ja, nej, här var det ju, de hade ju lead in från Young Sheldon eller vad det är när hon gjorde debuten. Så det säger ju inte så mycket. Då har de ju alltid liksom upp mot miljonen. Men det var ju 800 000 någonting första programmet. Men sen så hade de lite mer i snittsiffra tror jag vecka 2 med henne. Alltså det hade gått upp med typ 10 eller 20 000. Det är ju ett så här avrundningssiffra. Alltså det är ju fel marginal i den. Så att det säger ju inte så mycket med så få tittare liksom. Men det är ändå... Det sjönk ju inte ner drastiskt, så det är ju bra.
Och jag har för mig att vad heter det, de var väl över miljonen på just hennes kvart, om man ska djupanalysera det där. Men som sagt, man tycker att varje vecka så är det ju 800 000. Det spelar liksom ingen roll vad som händer på Dynamite. Det känns som att det är 800 000 som är deras siffra nu. Och den rörde sig ju inte på att Mercedes kom, utan... Det är ju att bygga stories, bygga upp karaktärer långsiktigt som är grejen. Och det får vi väl se om det går. Det känns ju ändå som att de har ändrat inriktning ganska mycket med mer videopaket och försöka förklara stories och sådär. Och att det är nog för att det är mycket de här matcherna som de liksom... bygger showen runt och marknadsföringen runt att det ska vara just de sådana här drömmatcher hela tiden. Men
fast jag tycker det här tycker jag är AEW styrka. Alltså nu när de har börjat anamma, alltså gör det mer WWE-ikt. Alltså de sätter oss i sammanhang, det är mer videopaket, det är mycket luftigare nu och samtidigt så kan de också ge mycket bra pro wrestling. Alltså det, där har ju AEW övertaget. De kan ge oss en luftig show men ändå leverera liksom två nästan högsta betygmatcher på en vanlig hederlig Mora onsdag. Det gör ju inte WWE, utan de ger ju oss typ The Rock och så tycker man att det är toppen och sen så ger de oss helt okej matcher. Absolut, vissa är ju bra, men det är ju inte Takeshita mot Swerve eller Katsuyori Shibata mot Will Ospreay. De är ju inte ens i närheten av den typen av kvalitet på pro wrestling.
Men jag ska utmana dig där, Robert, för det där gick jag och tänkte på. Jag tycker också, först ska jag säga så här, jag tycker att de är på väg åt helt rätt håll och tycker de har gjort bra justeringar, men jag tycker fortfarande att det är en kedja av segment utan en röd tråd. De har ju liksom ingen story som flyter genom hela showen och så vidare. Men det jag tänkte på när du tycker så här, ja, men de har ju fördelen, de gör ju bra matcher. Ja, men så här, när vi tre och säkert de som lyssnar på podden tänker på vilka TV-shower, vilka avsnitt av Nitro, av ECW, av Raw, av NWA, för de som tittar på det, Fredrik Lindström som tittar på Impact, när vi tittar på Dynamite, när vi tittar på Rampage och så vidare. Om vi tänker på de shower som har varit bäst, det som har varit bäst, det kommer ju sällan, om ens någonsin, vara, ja men det var ju den där matchen. Och sen så tar man också, om man trattar ner så här, om vi har en 25 minuters match, det kanske vi tar, 20 minuters match, om de istället fokuserar dem på pay-per-views nu när de ska ha en varje månad och så kuttar de 5-10 minuter på den matchen, så skulle de kunna trycka in mer av sina fantastiska talanger och bygga storyn framåt. Jag tycker att de sopar sig själv i foten med att ha för mycket långa matcher. Nu hade de ju två liksom långa, fet, bra matcher som nog inte gjorde något för att dra in mer publik och som de skulle kunna sätta någon annanstans.
Ja, fast jag tycker ändå, alltså just det här Dynamite tycker jag ändå att de lyckades med det. För jag menar, de byggde ju ändå, det är ju jättemånga matcher som de bygger upp nu mot Dynasty, och då är det inte ens onsdag samma vecka som pay-per-view ska vara. Det här, den här typen av tempo är man ju van i, sker onsdag och sen är pay-per-view på söndag. Det är ju fortfarande flera veckor kvar till Dynasty här.
Jo, men om du då säger att du kunde kutta 20 minuter sammanlagt av de där två matcherna och ge det till segment eller matcher för att bygga andra, bygga nya. Det är ju mycket tid som, alltså, det här är ju ett tv-program. Jag förstår ju att det är genren är wrestling, men det är ett tv-program. De måste ju bygga för nya tittare och bygga framåt. Jag tycker inte de gör det med det. Det där kan väl vara pay-per-viewen, där det är deras inbitna, de som har betalat, de som vill se långa matcherna. Jag tror att det inte är bra att göra sån där tv.
Nej, men nu har du väl rätt i liksom det stora breda, för att, och det är väl det där de måste lyckas, de måste ju attrahera tittare. Men jag tänker också, det jag har tjatat om tidigare, att de kan också vara ett annat alternativ till WWE. Alltså att de här kan då leverera och attrahera bra, långa wrestlingmatcher, samtidigt som de också kan då bygga lite stories vidare. För det som jag tycker har varit problemet innan är ju att då har de inte byggt någonting, utan då har det ju bara varit så här kloss mot kloss mot kloss, massa matcher som man kastar ihop och man bara, åh just det, ja, det här är ju en drömmatch, och så blir man sån åksjuk av alla matcher som man liksom pumpas med varje vecka. Men här tycker jag verkligen att de lyckades med att bygga, ja men de hade ju hela den här tag team turneringsgrejen också, där Bucks gick vidare, vann ju över, vad heter de, Private Party. Och de byggde ju upp, Best Friends gick vidare, vann över Undisputed Kingdom, och Willow Nightingale också, att hon fick den här titelmatchen.
Och sen är det ju Swerve mot Joe också.
Men av alla de här storiesarna som vi nu pratar om, jag vet inte riktigt om de är stories, de är ju mer angles på något sätt, men vi kommer ju aldrig prata om dem i framtiden. Det är ju inget av det som är minnesvärt, och det är det jag menar. Det är matcher där någon vinner och det gör att de ska gå en annan match. Och det är där de liksom, det är så här, om det här hade varit ett bra sätt att få folk att gilla wrestling, då hade ju Ring of Honor varit världens största förbund.
Jo. Ja, men både och här, för jag menar, samtidigt så, jag tror nog absolut att man kommer minnas om när Will Ospreay skulle uppa Bryan Danielson och de liksom tävlade i vem som kunde gå fetast match mot Katsuyori Shibata. Det tror jag man kommer minnas. Jag tror också att man kommer minnas hela den här Swerve, Hangman, Samoa Joe faden som var. Sen absolut, däremot att Private Party och Bucks gick en tag team elimineringsmatch, den kommer man ju glömt till nästa vecka. Men i det stora hela så tycker jag ändå men samtidigt, ja absolut, jag förstår dig också Chris. Jag vet vad du är ute efter. Ja, det är kanske lite mer, det kanske också attraherar mig, men det kanske inte attraherar den som lite mer slentrian vill kolla på wrestling.
Och det man kommer minnas i WWE är, kommer ni ihåg när The Rock och Cody fejdade och det aldrig blev någon match? Kommer ni ihåg när CM Punk och Drew McIntyre fejdade och det aldrig blev någon match? Drew McIntyre är i AEW.
Ja, just det.
The Rock sliter sönder sin triceps eller någonting när han kör en tag team match. Han kommer aldrig tillbaka sen igen.
Nej, det kommer vara en så säker och försiktig match, den där jävla tag team matchen. Det kommer vara ett spektakel dock. Får jag hoppa tillbaka till The Rock-grejen?
Ja, nu gav jag dig handen nu och så ledde jag tillbaka dig.
Nog fan var den där bussen bakom dem professionellt upplyst.
Med Sina och Stone Cold på.
Exakt.
De jobbar ju stenhårt på att få in Stone Cold till WrestleMania igen, säger de. Eller har jag sett någonstans.
Och Sina är ju, det är ju sagt att Sina ska vara där. Och det är ju, nu kommer jag ihåg, 20-årsjubileum, 25-årsjubileum, någon jävla WrestleMania när Rock och Austin har ju jubileum då, nu. I Philly.
Men ska de blanda in han i den här fejden också?
Ja, men det skulle kunna ske. Men jag tycker bara att den där bussen var ju så otroligt. Så där står inte en buss och är upplyst bara backstage. De lyste ju upp den. Att Cody var upplyst var inget konstigt. Men en jävla så här roddarbuss i bakgrunden. Ja, jag ville bara påpeka det. Tillbaka till AEW. Förlåt, Anders. Du ska få prata Butcher mot Dustin Rhodes.
Hur kan de... Ja, det där. Slöseri med tid på Dynamite pratar ju du om tidigare. Varför?
Ja, men jag tycker inte...
Varför måste de ha sådana där segment?
Ja, men varför inte? Dustin Rhodes är jättebra matcher och de försöker bygga Butcher. Yeah, all for it. Det är säkert inte bäst, men hur ska de annars bygga upp nya?
Gör en story av det då. Det är ingen story. Det är ingen story.
Torché, Chris Dybeck. Torché.
Det var i alla fall inte en match om vem som skulle gå nå. De gick ju och pratade. Det luktade ju vitlök ur Butchers mustasch. Det är väl ett upplägg om något.
Fan, det var så jävla konstigt. Är det något jag har missat eller?
Det måste ju vara intern skämt.
Märkligt. Hörrni, jag måste runda av. Vill ni fortsätta att säga detta om detta eller?
Nej, säg detta om detta du.
Då gör jag det. Detta om detta. Vi hörs.